Kristoffer Gustafsson vann förra veckans Tradera-auktion. Han driver snigelshoppen.se som uteslutande handlar om mördarsnigelutrotning. Har du problem med slimiga, objudna gäster i trädgården så har Kristoffer och snigelshoppen effektiva lösningar för dig. Den här Tradera-auktionen inbringade hela 105 spänn. Det är nog mindre än om vi skulle haft sån där jobbig reklam som avbryter både innehåll och stämning som en del andra poddar. Men det får det vara värt. När vi tidigare i år pratade om att göra nya avsnitt så var vi rörande överens om att vi vill inte ha någon jobbig reklam. Om du vill göra ojobbig reklam i nästa veckas avsnitt så går du in på tradera.se och söker upp synfält framåt annonsen där och lägger ett bud. Vi har några nya Patreons. Det är Per Wallin, Joakim Fritsson, Billy Tengenhamn, Adam Gistet, Jasper Hein Nordling och en Joakim. Till er, alla tidigare Patreons och alla som blir Patreons innan fredag så kommer här en inbjudan. På fredag efter klockan 16 så är ni välkomna till Skånegatan 108 på Södermalm i Stockholm. Jag och Kristoffer grillar korv till er och fixar något gott att dricka. Hoppas några av er kan komma. Vi tycker det är kul att se vad ni är för filurer och höra vad ni tycker om ditten och datten. Enligt det världsomspännande datanätet internet så ska det också bli fint väder på fredag. Det är bra. Vill du bli Patreon så är det alltså patreon.com/synfaltframåt som gäller. Nu är det dags att lyssna på dagens avsnitt. Som vanligt har vi spelat in hos Beppo Ljudproduktion. Tack Beppo, vi är mycket glada för er support.
I september är det val och då förväntas du som lyssnar lägga tre lappar i ett kuvert. Nej, en lapp i varje kuvert tre gånger. Ni fattar vad jag menar. På en av lapparna så ska du skriva vem du vill se i kommunhuset. Det är väldigt viktigt för kommunen ska ta hand om dig när du blir gammal. Och innan dess så ska du se till så att avloppet funkar och så att barnen lär sig något i skolan. Till riksdagen ska du skicka någon som bryr sig om din gudsförgätna landsända. Någon som bryr sig om Sveriges tillväxt, om internationell konkurrenskraft och sådana där grejer. Den tredje lappen, det är den som är till landstingslistan och den kanske är den viktigaste av dem alla, för det är nämligen landstinget som ska se till att det alltid finns beredskap för att rädda ditt liv. Det är de som ska bota din cancer, det är de som ska laga ditt hjärta, hämta dig med ambulansen eller krocka med motorcykeln. Den där skiten måste bara funka, för annars så dör vi allihopa på en gång. Det är också därför det är lite viktigt att det inte sköts av gammelsovjeter som upphandlar den här verksamheten med rektum, vänder papper och trixar med statistik och sätter upp skyltar att vi har världens bästa sjukvård istället för att laga saker som är trasiga. Men det ska inte heller skötas av välfärdsoligarker som bara vill göra om våra skattepengar till privata öar i Karibien. Och så ska vi se till så att de använder ny härlig teknik för att få ut så mycket pang för pengarna som det bara går. Eller hur, Daniel Forslund?
Jag håller helt med. Bra. Det här är ju det viktigaste valet, absolut.
Vem är du? Vad jobbar du med?
Jag heter Daniel Forslund och jag är innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting för Liberalerna.
Är du det första innovationslandstingsrådet någonsin?
Någonsin faktiskt i Sverige, kanske i världen.
Är det ett bra sätt att komma undan kritik? Att titta på jobb som folk inte riktigt vet vad de är, så vet de inte heller vad de ska ställa för krav på?
Nej, tvärtom. Alltså, jag tror att man kastas ut i någonting som är ganska riskfullt på ett sätt. För jag jobbar med allt det som är nytt, det som utmanar gamla sanningar, det som ställer ut sånt där som inte funkar, och att hitta de här nya lösningarna på sånt som verkligen behöver hanteras på ett nytt sätt. Det utmanar folk, märker jag. Och det behövs. Och det har inte gjorts tidigare, märker man ju. För vården är ganska gammaldags ibland.
Fördomarna säger ju att vården inte är så innovativ. Mm. Möter du mycket motstånd?
Både och. Jag möter både väldigt många människor som säger äntligen får vi lite stöd. Vi som har jobbat med nyskapande och innovation ute på ett sjukhus eller en vårdcentral. Men de har inte fått någon som kämpar för dem i ledningen. Men också de som tycker det här är jättejobbigt. När det kommer nya saker som utmanar vad är en läkare, vad är ett vårdbesök idag? Ja, men då blir vissa stressade över det och tycker att nytt är jobbigt såklart. Så det finns både och. Men framförallt de som har känt sig ganska ensamma som eldsjälar som har jobbat ute på golvet tidigare.
Vi ska prata mer om dig och mer om sjukvårdspolitik, men först en snabb koll. Är du socialliberal?
Jag brukar säga liberal.
Ja. Är du marknadsliberal?
Ja.
Ja, det kan man också vara.
Ja.
Liberal. Är du feminist?
Ja.
Är du optimist?
Mycket.
Är du cyklist?
Ja.
Ja. Hur långt cyklar du?
Jag brukar i och för sig mest helgcykla och då cyklar jag ganska långt. Jag kan cykla runt om i Stockholms stad, jag kan cykla långt ut i Nackareservatet, jag kan ge mig ut och bada någonstans eller bara på upptäcktsfärd någonstans när jag har byggt någon ny stadsdel som jag vill se på eller någonting. Så att det kan vara på en mil på en helg.
Är du en sån här elektrisk bidragstagare?
Nej, jag kör manuell fin cykel.
Jag också, high five.
Det är det som faktiskt är riktigt cyklist.
Jag håller med. Det är oerhört provocerande när någon... Man blir omblåst på
Västerbron. Vad ska vi få för sponsring för att vi liksom trampar på liksom helt manuellt? Det tycker jag vi borde få en extra bonus på.
Ja.
Helt klart. Är det okej att man får sämre vård om man bor på en liten ort?
Nej.
Landstingen drivs ju av olika partier. Är det inte rimligt att det också då blir skillnad?
Inte när det gäller kvalitet. Det kan inte vara.
Men om jag röstar på en idiot, är det inte rimligt då att jag får dålig vård?
Då har jag väl rätt till en idiotisk vård. Ja. Annars är det inte demokrati.
Man kan tycka att det ska straffa sig på något sätt, men vi ska ändå göra det bästa på något sätt för alla. Och just rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Den kan man inte förhandla bort eller rösta bort.
Ja. Vi betalar ganska mycket för vården i Sverige. Skulle du säga att effekten per krona är dålig, acceptabel eller utmärkt?
Den är acceptabel, men den kan bli väldigt mycket bättre.
Ja. Vet du hur mycket av vårt BNP vi lägger på hälso- och sjukvård?
Ungefär 10%. Ja. Närmare sig 11%.
Tycker du att det är lagom?
Det är nog ganska lagom, tror jag.
Ja.
Det ligger i snitt med andra västländer.
Ja.
Förutom USA som ligger på det dubbla snart.
Och har högre BNP. Man undrar ju vad de gör med andra pengar. Blir det en större eller mindre andel framöver, tror du?
Den kommer nog sakta öka lite grann, tror jag. För vi är inne i en ganska stor investeringsfas som kommer att kosta pengar.
Ja. Borde cannabis få skrivas ut för smärtlindring?
Vilken svår fråga. Jag säger ja, faktiskt.
Ja, det är väl tillåtet idag, fast väldigt begränsat är det väl. Är det rimligt att organisera sjukvården genom landsting?
Nej.
Varför har vi då landstingen?
Tanken från början var att du hade lokala beslutsfattare och politiker som kunde din landsända. Det är olika förutsättningar om du bor i Blekinges skärgård eller om du bor i Stockholms innerstad eller om du bor i Jämtland. Då klart att då behöver man kunna människorna som bor där, vilka sjukdomar de har, vilka avstånd det finns och så vidare. Det var ju tanken från början.
Att landstinget var någon sorts doktor Holtman i skärgårdsdoktorn. Den där gamla som visste vilken sorts...
Han visste vad alla behövde. Så man kände alla. Det är den gamla delen av sjukvården som lite grann finns kvar.
Du är Samuel Frälla, alltså doktor Sten, som kommer med någon sorts ny insulinspruta och doktor Holtman slår bakut och säger den där sortens insulinspruta har vi aldrig haft här på...
Lite så är det. Och då gör den som sagt utmanande som kommer där med massa nya idéer. Och det är inte alltid så populärt så. Men sjukvården är ju både konservativ och gammaldags ibland, men också väldigt modern. För vi har ju den häftigaste tekniken ibland när man ska behandla patienter som är sjuka. Då har vi otroligt häftig medicinteknik som faktiskt är världsledande på många av våra sjukhus här i Stockholm till exempel. Men vi har också den sämsta tekniken, alltså verkligen bottenklass på IT-stöd som inte alls lever upp till de krav som vi behöver ställa i ett modernt samhälle.
Är det för att man inte upplever datorn på skrivbordet som en del av kärnverksamheten?
Precis så. Det har inte varit någon från politiskt håll eller ingen från tjänstemannahåll och kanske inte heller någon från professionens sida som har kämpat för tekniken. För många politiker väljs in för att de vill göra sin stora psykiatrireform, man vill satsa på primärvården, man vill lösa någonting för en diagnosgrupp. Sådär. Men ingen tänker att tekniken är ju en förutsättning för allt det där. Det har bara sett som någonting onödigt, lyxigt, tekniskt som inte riktigt är vård. Vilket har drabbat oss, att vi har kvar liksom 90-tals teknik som hör hemma på Tekniska museet fortfarande på våra sjukhus, vilket ju är helt orimligt.
Du ställer upp i valet nu till hösten. Ja. Hur gör du för att folk ska välja dig?
Ja, men jag försöker vara ute och prata väldigt mycket på konferenser, små möten, att träffa allt ifrån entreprenörer och health tech startups till sjuksköterskor eller patienter som har mött vården och som har någonting som inte har funkat som man vill ha löst, något problem som inte någon har tagit itu med som jag försöker lösa, och att också förklara visionen om framtidens vård. För jag tycker vårddebatten kan bli ganska gnällig ibland, och att alla fokuserar på det som inte funkar men få fokusera på lösningarna.
Men även det är kanske bara en fördom för min sida, men jag tänker att det är större chans att man har koll på vem man vill rösta på i kommunen och i riksdagen Och låt säga att man röstar Centern då, både i kommunen och riksdagen, då blir det gärna ett kris för Centern i landstinget också, och så har man inte mycket koll på vilka som sitter där. Delar du den bilden?
Det har varit väldigt mycket så att man tog tre valsedlar med samma parti bara för att det var enkelt, för man stödde någon person på någon av listorna, så tog man samma på alla. Jag märker att människor idag, kanske särskilt i storstäderna, vill hitta en person som driver just mina frågor och någon som tänker lite grann som jag. Och då är partiet kanske det som andra hand i vikt, utan då kanske jag väljer på, ja men jag kan hitta en moderat, jag kan hitta en liberal, jag kan hitta en centerpartist som ändå tycker kanske ganska lika, men det är personen jag är ute efter, någon som verkligen har min agenda. Och det märker jag att många frågar efter vad vi som personer tycker också, inte vad tycker mitt parti, vad driver du då? Och det är en ganska positiv utveckling tycker jag som liberal, att man tittar på individerna, för det är inte, partiet är ju inte enhetligt och tycker precis samma sak. Vi kämpar ju internt i varje parti om att få fram våra frågor eller våra perspektiv eller just mina liberala värderingar kontra någon som tycker någonting lite annorlunda än vad jag tycker. Och det är ju det som är demokrati, och det är ju ganska positivt. Så får jag en stark röst så kan jag påverka mer med mina frågor.
Har du någon kort pitch som du kör när du ska få någon människa att rösta på dig?
Kort, som gammal folkpartist brukar jag vara så långrandig så att det brukar vara tråkigt. Nej, men jag brukar beskriva det,
väldigt mycket. Folkpartisterna var tråkiga, men liberalerna är
vi är mycket roligare och fräscha faktiskt. Det har hänt som en, man bara vänder ett blad så bara allting nytt. Nej, men jag försöker beskriva det jag gör ur ett personligt perspektiv på något sätt. Du som möter vården tänker ofta på ganska mycket krångel och telefonköer och ganska mycket liksom råddiga processer. Och då beskriver jag hur jag tar bort dem, eller hur jag ska göra vården både krångelfri och köfri för dig, och att du ska kunna nå den du vill prata med på dina villkor. Och att jag också då ska frigöra tid för vård hos de som jobbar i vården. De lägger väldigt mycket tid på administration och den här gamla knackiga tekniken som då inte funkar, som gör att du blir en slags superbyråkrat som sjuksköterska snarare än att jobba med människor. Och att det är det jag försöker ta strid mot systemet med de nya metoderna och ta lite individens perspektiv i det. Och det är så jag brukar beskriva hur jag jobbar med det, och så ger jag ganska konkreta exempel då såklart.
Är det längtan efter att förenkla krångliga processer och att använda ny smart teknik, är det det som driver, är det det som gör att du är arg i politiken?
Ja, det är det väl. För jag blir riktigt, riktigt förbannad ska jag säga, när jag ser att en läkare på ett sjukhus har sämre teknik än du och jag när vi sitter här i en studio och har massa iPhones och uppkopplade apparater omkring oss. På ett sjukhus har man sånt här bra teknik när man ska stråla en cancerpatient med någon medicinteknisk apparat, men du har en gammal skräpdator som står i ett hörn och som skickar en massa papperskuvert och faxar och personsökare och sånt som inte hör hemma i modern verksamhet. Det har man fortfarande kvar i sjukvården, och det gör mig riktigt upprörd att man inte har bättre verktyg när man ska rädda liv.
Har du något skräckexempel på där det där verkligen kostar?
Ja, men vi har bara börjat mäta vad det kostar oss i förlorad arbetstid när vi har basal teknikstrul baserat på våra gamla journalsystem som är från mitten av 90-talet. Det kostar oss arbetstid motsvarande 2000 helårsarbetande i Stockholms läns landsting. Hade jag fått loss den tiden av folk som redan vi har anställda, så skulle jag kunna öppna alla stängda vårdplatser vi har för att vi inte har personal som räcker till, för de sitter och faxar istället för att jobba med människor. Det är en sån fråga som gör mig jättearg. Och det blir också så arg att vårddebatten handlar om att vi ska bara anställa mer folk. Ja, det kanske inte vi ens behöver om vi använder tiden hos de som redan jobbar på ett smart sätt. Och vi ska börja där, tänker jag, än att utbilda folk som tar 5, 6, 10 år att få fram.
Vad är det för utbildning?
Jag är statsvetare, men jag började också läsa en ingenjörsutbildning mitt första år. Sen märkte jag att jag vill snarare använda tekniken att utveckla den. Men...
Hur länge har du varit politiker?
Heltidspolitiker har jag varit i 3,5 år kan man säga, sen valet 2014. Sen var detta min roliga fritidshobby innan. Så att efter jobbet så gick jag på politiska möten och satt i en stadsdelsnämnd här i Stockholm och styrde upp det lokala arbetet. Så det var väldigt kul.
Men ditt sätt att prata är väl lite västkust, va?
Ja, jag är faktiskt född i Göteborg och uppväxt i Varberg i Halland. Just så att västkusten ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, välkommen hit då. Har du bott här i 20 år?
Ja, typ.
Och jag har bott här i ett halvår. Det är du som borde säga välkommen till mig.
Välkommen hit, säger
kan jag. Kan vi ha en liten... tack. Kan vi ha en liten samhällskunskapsruta som heter Vad är landstinget för någonting? Mm.
landstinget har ju en tråkstämpel på sig på något sätt. Det låter ju bara man säger det så somnar folk. Så att ni som somnar nu så kan vi säga att vi hörs om en stund. Nej, men det är ju faktiskt en av de största och viktigaste organisationerna i Sverige. Vi i Stockholms läns landsting har en av Sveriges största budgetar. Vi har över 100 miljarder i budgetomslutning varje år som vi då lägger på hälso- och sjukvård främst, typ 60%. Vi har också ansvar för all kollektivtrafik i Stockholms län, alla tunnelbanor, pendeltåg, bussar.
Men också fortfarande folkhögskolor?
Nej, det är det inte.
Nej. Men det är andra landsting som har...
Vissa har sådana kvar, men det har inte vi haft på ganska länge.
Men vad heter det? Var det inte så att Filippa Reinfeldt sålde allting som ni ägde och hade till sina kompisar? Och nu behöver ni inte sköta det? Eller?
Nej, så är det inte riktigt. Och det såldes ingenting kan man väl säga. Utan man ville ha andra som drev sjukvård, som kunde sjukvård bättre än politiker ibland. Och det är ju oftast läkare och sjuksköterskor som då startade bolag. Och nu jag vill driva min egen vårdcentral. Jag vill inte ha landstinget som överrock. Jag vill faktiskt förverkliga egna idéer. Så det var ju den tidens anda där verkligen landstinget hade monopol på allting. Vi driver, av våra 5 akutsjukhus driver vi 4. Capio driver 1, så det är 1 av 5 som är privat. När det gäller primärvården i Stockholm så är ungefär 67% av alla vårdcentraler är privata och då typ 30-33%.
När du säger primärvård, vad är det? Det finns akutsjukhus har du och så finns det primärvård. Kan du reda ut det där lite? Vad finns det för olika enheter?
Just det, och det är också svårt. Det går många människor vilse lite grann systemet. Man tror att det bara finns akuten i stort sett och ambulansen. Så glömmer man att det finns över 200 vårdcentraler i Stockholms län som är den närmaste vården egentligen. Då är tanken att när du är lite lagom småsjuk sådär, inte jätteallvarligt sjuk, då kan du gå till din husläkare eller som på hörnan här. Då ska det finnas en vårdcentral som ligger ganska nära dig. Du kan välja att gå till den, du kan välja att gå till vilken annan som helst om du tycker den är bättre. Och det är ju för lite lättare sjukdomar. Du har någon infektion, du har fått ett sår som behöver sys, du har någonting som behöver fixa som kanske inte är akut nu, att det är livshotande, då ska du åka till din vårdcentral istället. Sen har vi en nivå upp och det är närakuter heter det. Då finns det ett antal nya sådana närakuter i Stockholm som är inte som då SÖS-akuten som en vanlig akut, utan de som är lite mindre allvarliga men ändå det måste ske nu. Då är de också kvällsöppna och man kan ha röntgen och sånt där. Och sen då om du är riktigt allvarlig sjuk så ska du åka till den vanliga akuten då på Sankt Göran eller SÖS eller Danderyd till exempel. Och det är när du verkligen har åkat ut för en olycka och någonting har hänt ganska stort. Och det är väl så det är tänkt att funka. Och det allra första steget innan du ens kan få gå till vårdcentralen är givet att du kan ringa till 1177 som är vår sjukvårdsrådgivning på telefon eller gå in på nätet och kolla. Jag har de här symptomen, verkar det normalt eller ska jag söka vård alls?
1177, det här är ju väldigt anekdotiskt då, men jag har ringt dit ett par gånger. Då har jag blivit rekommenderad att åka till akuten. Mm. Och då tänker jag att de är så rädda för att inte ta mig på allvar. Så då säger de att jag ska till akuten. Sen när jag väl kommer till akuten, då sitter det massa lappar på väggarna. Att kom inte hit, kom inte hit. Gå till din vårdcentral. Ja. Så då känner man sig inte riktigt...
Men då ska du åka hem igen. Och så ska du ringa till sjukvårdsupplysningen. Och då ska de säga att du ska åka till akuten. Och då ska du hålla på och åka så fram och tillbaks tills du blir frisk.
Ja. Är det så det är planerat?
Nej, det är ju inte det, men det är precis så det upplevs. Och det är därför jag blev politiker en gång i tiden, för att jag kände att jag var så arg på det där. Man bollas runt som någon slags flipperkula mellan olika instanser och du kommer aldrig fram. Och ingen vill ta emot dig, för du är bara besvärlig som patient. Och dels är det ju en ganska trist attityd mot människor som faktiskt mår dåligt, så att man misstänker att du inte alls är sjuk och hem med dig. Alltså det är också en väldigt konstig attityd från vården, och så får det inte vara såklart. Men också att det är så svårt att göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt såklart. Du ska veta vad jag ska ta med. Och det är där många idag åker till akuten för att man inte känner till de andra metoderna kanske. Eller som du säger, 1177 och den bilden som man ofta har, att du skickas till akuten bara för säkerhets skull. Och det har varit en del fall där de sa att nej, men det behövs inte, ta ett glas vatten och lägg dig och ät en Panodil. Mm. Och då kanske den patienten blev jättesjuk och till och med dog. Mm. Och då tar man inga risker längre. Och det är därför smart teknik är viktigast just i det första skedet när du ska guidas rätt. Du vet, kunna skicka kanske en bild till 1177. Kolla här, det här såret. Det här verkar konstigt. Ska jag åka in med detta? Eller kan jag bara ta på någon salva och hoppas att det går över? Eller vad ska jag göra? Eller barnen har något konstigt utslag här. Ska jag åka in från landstället? Eller är det här ett huggormsbett? Att beskriva med ord är en sak. Att skicka en bild eller skicka med en massa text. Ja, men då kan också den personen som svarar på 1177 kan få ett bättre underlag att guida dig rätt. Nej, men du ska åka till akuten. Jag skickar helikoptern nu. Eller du ska ta det lugnt och som vila hemma så kommer allting bli bra. Ja.
En bank för 15 år sedan var ju ett hus mitt i stan som hade öppet några få timmar mitt på dagen. Där inne var det människor med kostym som tittade nedlåtande på dig om du gick dit och försökte göra någonting. Du var tvungen att stå i kö, det var varmt som fan. Mm. Nu är en bank en app och det där huset behöver man besöka möjligen om man ska köpa ett hus eller sådär. Hur långt har vi kommit om vi säger att den där... Att det där är helt genomfört i banksektorn nu. Hur många procent är den där digitala revolutionen genomförd i vårdsektorn?
Till ganska liten del än, men det går väldigt snabbt just nu. Vi är där banksektorn var liksom någonstans efter millennieskiftet, när det bara helt plötsligt rasade på med kunder till internetbankerna. Folk började märka att det här var mycket bättre än de där tråkiga köerna, trånga lokalerna, och jag skulle stå där och trycka min nummerlapp. Samma sak har ju vården problem med, att vården upplevs som ett hus man går till som är ganska, ja, men lite ovänligt ibland, det är ganska krångligt, det är, jag får prata med fel person kanske och jag hamnar på fel ställe och bollas runt. Det är där de här nya digitala vårdaktörerna har visat att det går att lösa på ett annat sätt. Så, det har landstingen inte riktigt kommit på själva. Så Kry och Min Doktor och Doktor 24 och Doktor.se och allt de heter har ju visat oss att det går att lösa vårdens kontaktyta på ett nytt sätt. Så. Och de har drivit på en utveckling som varit väldigt sund, som vi inte har kanske mäktat med att driva själva. Och det är därför det är så viktigt att släppa in den typen av aktörer i sjukvårdssystemet. För det är inte alltid, det var inte skivbolagen som kom på Spotify och det var inte hela landstingen som kom på den här digitala kontakten. Vi hade jättebra videolösningar inom vården där läkare kunde prata med varandra till exempel. Men vi glömde bort att patienten behöver också möta vården ibland på en videoskärm istället för ett, vid ett bord så här. Det är ju det som nu utmanar vården och snabbar på den där digitaliseringen och verkligen omställningen av vad vård är för någonting.
Men i Sverige är ju vården kostnadsfri. Förutom en patientavgift och massa skattepengar förstås. Mm. De här tjänsterna har ju ökat tillgängligheten något enormt. Mm. Och förr så har ju väntan varit en kostnad.
Ja.
Men nu när den är borta så lär det väl gå åt en hel del mer resurser.
Mm.
Och förr eller senare så måste ju resurserna ändå hanteras varsamt. Hur kan man balansera det där på ett bra sätt?
Jo, för det är den stora konflikten just nu. För när tillgängligheten ökar och de här som säger, spärrarna för att nå vården försvinner. För under ganska lång tid har vi gjort det krångligt för patienter att söka vård. För man är rädd för att människor ska sitta och prata med sin läkare dygnet runt om man bara fick så. Och det är klart att det kanske någon som gör, men det är väldigt få tror jag. Men nu är ju risken då såklart att de som är svårast sjuka kan tryckas undan av mig som är lite småsnuvig och vill skypa med min doktor hela tiden för att prata om det. Det vore inte så bra. Så det vi försöker bygga in är ju en ny logik i hur du får en behovsbedömning. Hur sjuk är du egentligen? Vem ska du prata med? Ska du prata med bara en chattbot? Ska du inte prata med någon alls? Ska du prata med en distriktssköterska eller en läkare? Eller ska du åka in till sjukhuset direkt? Att få hela skalan där i en slags triagering kallas det i vården. Att man verkligen ger rätt vård till rätt person och kan bedöma vem som behöver vård först. Och det måste ju också in i de här digitala verktygen. Det ska inte vara så att du kanske pratar med läkare det första du gör. För du kanske inte alls vill prata med läkare. Du var bara lite orolig för ditt, som sagt, lite kliande utslag. Ja, men det var ingen läkare som vill kolla på det. Det kan en distriktssköterska göra. Eller du kan ta en bild och få en bedömning kanske automatiserat via en AI-lösning, vad vet jag, på sikt. Men det är ju jobbigt nu på kort sikt. För det här utmanar ju allt vi har med ekonomisystem och regelverk och ansvarsförbindelser och sånt här som då inte riktigt funkar när en digital tjänst bara suddar ut alla landstingsgränser och alla gamla regler bara med en app som ingen kunde tänka skulle finnas för några år sedan.
Kry till exempel. Mm. Vilket landsting har Kry till?
De finns ju i hela landet, men de har bara avtal med en vårdcentral i Jönköpings län.
Så vad betyder det? Det betyder att alla räkningar kommer
går via Jönköping. Och det är det som är det konstiga nu, att man har ett regelverk som innebär att när du är sjuk nere i Jönköping till exempel, då ska du kunna besöka en vårdcentral där. Och det ska inte kosta dig någonting. Då debiterar landstingen det mellan sig så att du ska kunna få vård utan att det ska vara en massa krångel med betalning. Det här var ju innan de här digitala apparna fanns. Så att tanken på att du kan sitta här på Södermalm och besöka en läkare, kanske också på Södermalm, fast det går via en videolänk i Jönköping. Det kunde man inte ens förutse när man införde den här lagen, att du kan söka vård vart som helst i Sverige. Och plötsligt då så skapar man en möjlighet för de här digitala apparna att faktiskt erbjuda vård till hela landet, fast utan den här krångliga att du ska betala själv med en privat försäkring, utan nu kan det här gå på landstingets taxa, för de har då avtal med en vårdcentral.
Men borde vi ha ett virtuellt landsting, lägga till ett landsting till som finns bara i den digitala världen också, som får konkurrera med de andra landstingen?
Ja, men kanske på ett sätt.
Och var ska de ha sin ambulanshelikopter i sådana fall?
Det kan man ju verkligen
då kan de hyra plats i Jönköping.
Nej, men jag tror att det sätter ju fingret på någonting som vi inte har behövt lösa tidigare. För så att alla gränser suddas ut av en digital app. Du kan ju göra vår lilla världen om du vill med de här lösningarna. Och det kommer ju faktiskt ske, det tror jag. Det börjar finnas internetlappar som erbjuder sådana tjänster. Doctor Care Anywhere som bara finns överallt. Så. Men det som vi behöver lösa det är ju att hitta en modell där vi kan teckna avtal nationellt. Att Kry och min doktor och de andra har ett avtal med hela vård-Sverige så att det inte blir märkliga då, ja, någon slags följd av regelverk eller avtal som i ett tredje led ska göra att någon kan komma in i vårdsystemet. Jag vill ju att Stockholm ska ha ett eget avtal med Kry eller min doktor eller de andra. Och jag vill ju också att den digitala vården ska bli en vanlig integrerad del i sjukvården. Det ska inte vara konstigare att besöka en läkare i en app eller en sköterska där än att gå till sin vårdcentral eller till sitt sjukhus. Det ska bara vara ett naturligt flöde att du går dit där det behövs just nu. Och det är det vi försöker göra i Stockholm. Det är vår vision i Stockholm som vi också beslutat nu, att det här ska integreras i alla delar av sjukvården, så det ska inte bara vara en helt privat lösning vid sidan av, utan det ska in som en vanlig del i sjukvården.
Det har byggts ett nytt stort fint sjukhus som de flesta har hört talas om. Om man tar en promenad inne på Nya Karolinska, som för övrigt 86% av ditt Twitterflöde handlar om,
ja.
För att vara invigning i fredags.
Ja.
Kan man peka på saker som är radikalt liksom annorlunda vad det gäller den tekniken? För det är ändå ett nybyggt sjukhus.
Jo, men det är det verkligen. Dels är hela sjukhuset faktiskt byggt på ett helt annat sätt än vi någonsin har byggt sjukhus i Sverige. Vi är vana att bygga sjukhusen för professionen på något sätt. Vi bygger ett sjukhus där här sitter kirurgerna, här sitter ortopederna, här sitter medicinarna och då sitter de i varsitt hus i stort sett eller väldigt långt ifrån varandra. Hela Nya Karolinska är byggt med patientens behov i fokus, så att alla kommer till dig. Sjukhuset är anpassat för din sjukdom och då ska du som hjärtpatient som tidigare behövde besöka 5 olika kliniker för att du skulle få din vård. Nu finns inte de klinikerna längre, utan det är ett tema som heter hjärtsjukvård som tar hand om hela dig.
Eller tema cancer.
Ja, precis.
Jag har försökt förstå det där, men det där låter ju mer som management-idéer än som ny teknik.
Ja, men det är både och kan man väl säga, för det är både arbetssätten och ledarskapet liksom, och det är ju innovation i sig att ändra allt ifrån huset till hur du jobbar till hur du beter dig, så att patienten sitter helt plötsligt i ledningsgruppen och ska vara med och bestämma, och det har aldrig hänt heller tidigare. Men de nya arbetssätten kräver ju också ny teknik så att du kan kommunicera med patienten i hemmet eller du ska slippa åka dit ibland. Alltså för Karolinska är också byggt för en annan typ av sjukvård. Förr låg alla inne på sjukhus i veckovis ibland när man skulle ha en operation eller en behandling. Och det kan då göras med dagkirurgi så att du går hem på eftermiddagen och sen får du uppföljningen på distans till exempel då i hemmet. Att du mår faktiskt bättre om du tillfrisknar hemma i din egen säng än i sjukhusets säng. Så att det är också byggt för ett annat sätt att bedriva vård faktiskt. Och det är det som gör att det blir så mycket debatt om det såklart. För förändring är jobbigt för de flesta. Det är inte så kul. Man vet själv att man flyttar in i en ny lägenhet eller nytt hus. Allting är på fel plats. Man hittar ingenting. Något är felbyggt som inte alls var tänkt. Det blev inte som det vi tänkte. Och det skapar jättemycket frustration. Och det är klart att där jobbar som 16 000 människor på Karolinska i Solna och Huddinge som nu ska jobba på andra sätt. Och då halva gänget ska jobba i nya lokaler dessutom.
Hur mycket av kritiken tycker du är rättvis då?
En del är absolut rättvis när det handlar om slarvig hantering av fakturer, när det handlar om teknikstrul som jag själv har varit väldigt inblandad i, att våra nätverk har varit på något sätt feldesignade och vi har också fått förmodligen felaktigt levererad hårdvara som inte har fungerat som den ska, så att det har fått massa följdsjukdomar i sjukhusets teknik i och med att den är väldigt modern. Allt är byggt för att det ska vara trådlöst, och när inte det trådlösa nätverket funkar som det ska, ja, men då funkar ingenting. Det är jag väldigt missnöjd med, och det har vi ju drivit processer och diskussioner och förhandlingar med de leverantörer som har levererat saker som kanske inte funkade till oss. Sen finns det saker som är ganska orättvisa tycker jag i kritiken, som faktiskt rent felaktiga. Det byggs myter om kostnader. Det har varit allt från ja, men någon ombyggnadskostnad för någon dörr som lät som att det var en liten innerdörr på en toa ungefär, fast det var en hel entré som skulle byggas om med luftsluss och handikappramp och allt möjligt. Det finns så många exempel på där man nästan medvetet misstolkar saker som är ganska tråkigt, för det, jo, då kan man inte lösa det som verkligen är problem.
Det är ju historier som är lätta att tro på.
Ja.
För att när man ska köpa någonting med någon annans pengar så är det liksom inte noga. Ska du köpa en dörr så är du noga med att du betalar lagom mycket. Men om man som en tjänsteman ska köpa en dörr för någon annans pengar och det är ändå redan en miljardbudget, det blir inte så noga om dörren kostar 200 000 eller 400 000.
Tvärtom tycker jag. För om jag lånar pengar av dig som jag ska göra någonting bra av, då vill jag vara ännu mer noggrann när det inte är mina egna pengar längre på något sätt. Och det, den kulturen ska finnas i hela vår organisation. Om någon blir fartblind och tappar alla nollorna där, ja, men då ska man inte jobba i landstinget om man inte har koll på varenda öre egentligen. För vi ska se till att pengar kommer till vård, inte att det ska gå ner i någon konsultsfickor eller att det ska kosta onödigt mycket att bygga om någonting i ett sjukhus som behöver förändras över tid. Och det är ju den kollen som alltid ska finnas. Men att saker förändras, det där tycker jag också är så märkligt, för alla har på något sätt önskat sig en mer modern och annorlunda sjukvård. Så när vi äntligen bygger ett sjukhus som är byggt efter patientens behov och inte bara för systemet, hur man tror att det ska se ut, då blir alla jätteupprörda. Så att förändring är lätt tills man behöver göra det själv, såklart. Och det är väl en logik som alltid finns, tyvärr.
Jag har någon säga att Boston Consulting Group, som ju är en av konsulterna som har fått ganska mycket pengar, om de hade fått chansen att, ja, som att de har fått jobbet att bli liksom landslagstränare, men de har inte rätt att byta ut spelare. Mm. Det är inte så lätt att träna vem som helst, göra vad som helst. Ligger det något i det, tycker du?
Jo, men det är klart att det är ingen lätt uppgift när du får en given grupp av människor och en given ram som kanske är ganska snäv att förändra. Och vi som har jobbat med förändringsarbete i sjukvården vet att det är väldigt svårt. Vi har liksom nedärvda arbetssätt och organisationsformer sedan hundratals år som inte ändrats över en natt. Så. Och det kräver kanske också ett kunnande som konsulterna delvis har, men kanske inte alltid heller har full förståelse för vad behöver man göra för att navigera en sån här stor förändring. Så jag skulle önska att man byggde upp en större egen kompetens i sjukhuset över tid liksom för att driva den här förändringen. Nu har man gjort det sista åren. Men vi får också ha respekt för att, ja, men driver du ett sjukhus, ja, då kan du inte driva förändringsarbete, kanske du har inte den kompetensen i huset. Så det handlar om att få in de här som katalyserar förändringen och sen få fler att bära den. Så. Och det är väl det som vi kunde gjort på ett bättre sätt, kan jag väl se i efterhand. Att man skulle ha verkligen lagt mycket mer kraft på att entusiasmera och involvera våra anställda och våra chefer tidigt. Det var nog många som var med, men många som inte riktigt tog det på allvar förrän det faktiskt hände. Och då blir det jättejobbigt när man inte är riktigt förberedd.
Ska vi hoppa fram lite? Som innovationslandstingsråd så har du väl tänkt rätt mycket på vad som kommer hända om 5 år, ja, och så vidare.
Ja.
Lite kort, vad kommer skillnaden vara om 5 år?
Men jag tror man kommer ändra lite grann som din bankliknelse förut, att vården är inte ett hus det går till. Det är inte en vårdcentral eller ett sjukhus primärt, utan vården finns nära dig i din mobil hela tiden på något sätt. Och lever du med en livslång sjukdom som är kronisk, som diabetes eller Parkinson, ja, men då ska vården ge dig frihet med teknikens hjälp. Du ska inte behöva passa våra öppettider eller gå på provtagningar när det passar vården, utan du ska göra det hemma när det passar dig, eller att du kan få en sensor som gör det här automatiskt och skicka de mätvärdena till din vårdcentral som sen kan larmas om det är någonting avviker från normalkurvan. Så. Och det ligger inte så långt fram faktiskt. När vi får nya stödsystem internt och byter ut våra gamla journalsystem till exempel, så kommer de vara designade för att samverka med patienten fullt ut. Våra gamla system är egentligen bara byggda för att lagra information i en burk liksom lokalt. Nu bygger vi en plattform som verkligen bygger på samverkan med både dig och med forskningen och med alla vårdgivare som behövs omkring dig. Och då kommer vården upplevas helt annorlunda. Och där tror jag digitaliseringen ger oss de möjligheterna som vi tidigare saknat faktiskt. Att målgruppsanpassa mötet med vården. Nu tvingar vi in alla i samma väntrum på något sätt, eller samma telefonkö. Det kommer vara borta om 5 år, tror jag. För då kommer du använda den kanalen som passar dig bäst i den här situationen. Och mycket av det som passar dig bäst är de digitala kanalerna. Att du skickar en textfråga som du får svar på morgonen efter från din läkare. Eller du skickar en bild, du skypar motsvarande liksom för att kunna få en kontinuitet fast du inte kanske är i Stockholm. Du är på resa i världen eller är på landstället. Eller vill kunna vara på jobbet istället för att ta ledigt för att åka till din vårdcentral för ett 10-minuters besök.
Och sen är vi ju olika. Jag har gjort ett sånt här gentest som man kan göra för typ 150 euro. Så får man lära sig massa saker om allt möjligt. Bland annat så har jag fått lära mig att om jag skulle få magsår så har jag snabb metabolism på just den här substansen. Vilket gör att den vanliga dosen hade inte hjälpt på mig. Så om jag får magsår så är det här värdefull information att rapportera till min läkare. Mm. Men det finns ju oerhört mycket sådana där saker man kan mäta och på så vis göra vården mer individualiserad. Ja. Att medicinen faktiskt är designad för mig.
Ja.
Hur långt fram i tiden ligger det där?
Det kanske är mer på 5-10 års sikt, tror jag. För man brukar kalla om så här precision medicine och sånt som verkligen, ja, vi designar både läkemedelsbehandlingen och alla andra insatser efter just dina förutsättningar, genetiska förutsättningar som du säger. Där sker det ganska mycket nu att kunna få fram kunskap som vi tidigare bara fick gissa oss till, eller man fick fråga, har du haft någon släkting som har haft det här? Och där gör ju vetenskapen stora framsteg hela tiden, och även tekniken. Jag tror att både den typen av AI-stöd som behövs för att kunna analysera stora datamängder om dig kommer att komma på, ja, 5 års sikt. Det finns redan sådana som testas inom cancersjukvård till exempel i USA. Man prövar det på olika områden nu för att tolka röntgenbilder till exempel och se små avvikelser som inte ögat kanske kan uppfatta. Men den utvecklingen är inte riktigt här än, och det kräver också ganska stora metodförändringar i vården, tror jag.
Är det inte det som är just det poängen, att om det finns någonstans så finns det ju överallt. Om det finns i USA någon som kan analysera röntgenbilder, låt dem göra det. Det är Apple som gör våra telefoner. Det var länge sedan man gjorde telefoner på telefonplan liksom. Mm.
Jo, och det blir väl någon sån här liksom best practice-modell att alla samlas kring det som är bäst, och spridningstakten kan jag säga är mycket högre idag än det var förr också. Men på tal om motstånd mot det nya, och liksom hur vi också har ett arv av inte bara gamla arbetssätt utan också väldigt mycket gammal teknik, och den är väldigt specifik för varje land och varje landsting. Det gör att den där lösningen som funkar hos en vårdgivare i USA eller i Tyskland funkar inte i Göteborg eller Stockholm. Och den som funkar i Kalmar kanske inte heller funkar i Stockholm, för att de har en annan IT-miljö eller annat sätt att jobba. Och det är det man ofta underskattar när man pratar innovation, att man ser tekniken som en konsumentprodukt, som en iPhone till exempel, den slår direkt, för den är perfekt, och då kan alla köpa den och jag behöver inte förändra mer än mig själv på något sätt. Ska jag förändra 45 000 människor som jobbar i Stockholms läns landsting, så är det lite svårare, för då ska alla de tänka annorlunda och släppa sina gamla arbetsverktyg och börja lära en helt ny produkt. Och det är en process som är mycket trögare, men den går snabbare nu än tidigare, men den är svår. Och det är det som gör att när jag pratar om innovation och min roll, så är det inte bara teknikutvecklingen och apparna och de nya journalsystemen eller AI-stöd, utan det är också innovation av organisationen och våra avtal och våra styrmodeller, och vad belönar jag för beteenden i landstinget, vilka hinder har vi när vi styr och sätter upp vårdens organisation. Och det är ju det som är den största, viktigaste delen, tänker jag. För där har många hinder funnits som har bromsat den här digitala utvecklingen. Vi pratade om digitala vårdcentraler tidigare och de här vårdapparna. Att de inte har funnits i den vanliga vården tidigare, det är att inget landsting har gett en ersättning, en besöksersättning, för att du ska träffa en läkare på en skärm. Du fick bara betalt om du satt i samma rum. Och det är klart att då är det ett hinder som bara totalt plockar ut att du kan inte erbjuda den tjänsten, för den är inte ens med i ersättningsmodellen. Och vi har 1000 sådana hinder som finns på olika nivåer som vi inte tagit bort än. Och det är det som är min viktigaste uppgift som politiker, att ta bort hinder för utveckling, så att den där, ja, viktiga utvecklingen faktiskt sker snabbare.
Men i takt med att vi blir rikare, när vi har råd att resa utomlands och vi bor bra, vi har en fin bil och en jätteplatt tv, då tänker jag att då lägger vi desto mer pengar på vår hälsa. Ja. För där finns det liksom inga gränser.
Yes.
Vi kommer ställa högre krav helt enkelt.
Ja.
Och landstingen har ju begränsade resurser. Mm. Hur ska ni kunna möta förväntningarna som kommer med välfärden?
Väldigt viktig fråga, och vi ser det redan nu. Dels ser vi att bara sen jag tillträdde 2014 så har antalet inloggningar på 1177.se ökat med 600%. Så att förväntningen att möta vården på nya sätt ökar hela tiden, och de här digitala vårdapparna ökar den här takten ännu mera. Och då måste vi inse att det är inte landstingen som kommer att stå i frontlinjen kanske för allt det här. Vi måste använda dels smarta entreprenörer som faktiskt kan visa att det här går att lösa snabbare, billigare och smartare än vad landstingen kunde ha utvecklat på våran IT-avdelning. Då ska vi låta den utvecklingen ske under givna ramar. Det är ett sätt att verkligen få utvecklingen gå snabbt, tror jag. Och bejaka den utveckling som sker utanför våran organisation. Att vi sätter spelregler och ramar och kvalitetskrav, men inte att vi ska driva allting själv längre. Det tror jag är en viktig del. Men också då att vi börjar ställa bort sånt som tar tid från vården. Om vi ska få läkare att räcka till, eller sjuksköterskor och deras arbetstid att räcka till, då måste vi plocka bort sånt som är byråkratiskt och kvävande, massa administrativa saker som inte ska höra hemma i vården egentligen. Där måste vi rensa bort det, såklart. Mm. För då får de också tid för utveckling. För det är det vanligaste svaret man får när man pratar med vårdpersonal, att vi skulle så gärna vilja jobba med utveckling på våran avdelning, men vi hinner ju inte. Vi springer ju bara som hamstrar i ett hjul liksom, och kan inte liksom tänka på nästa dag. Man tänker verkligen på vad är nästa timme, hur klarar jag vardagen. Kämpar man bara för att hålla huvudet över vattenlinjen, så ja, men då blir allt annat oviktigt på något sätt. Då bara trampar man vatten. Och det är där vi måste skapa friare tid och skapa utrymme för den typen av utveckling.
Sen så är det ju intressant det här med gränsen mellan sjukvård och friskvård. Till exempel mammografi är ju inte sjukvård, utan det är ju förebyggande, och det går väl säkert att räkna hem det där. Men det finns ju väldigt mycket tester man kan göra, framförallt senaste tiden har det ju dykt upp väldigt mycket möjligt att man kan testa allt möjligt. Ska sjukvården syssla med sånt också?
Det är lite kluven där, ska jag säga, för du kan också göra människor oroliga i onödan för saker som de kanske inte alls behöver vara oroliga för. När man testar sig för mycket för att man vill veta att allting är okej, så kanske man får något värde som är lite förhöjt eller något som man inte kan riktigt tolka. Då går man och oroar sig jättemycket för det, fast det kanske inte alls påverkar din hälsa, varken nu eller om 20 år. Och då skapar man oro som faktiskt inte behövs. Å andra sidan, kan du fånga upp någon som kan ha risken att bli sjuk om du beter dig på ett visst sätt tidigare, eller om du har riskfaktorer för just det här, om du tar bort den här kosten ur ditt liv, eller om du motionerar lite mer, så kommer det här kunna undvika en sjukdom som att du får åldersdiabetes till exempel. Ja, men då vill du ju veta det på något sätt. Så ja, det är en balansgång där som är lite svår, att man kan skrämma människor och göra dem sjuka av oro för något som man faktiskt kan bli. Eller du kan faktiskt förebygga sjukdom om du vet mer. Så att det är lite tudelat svärd där. Det är ett tvegat svärd. Det är verkligen svårt att veta vad man ska välja. Men kunskap är ju aldrig fel, tänker jag egentligen. Det hellre att veta mer än att veta mindre.
Hur gammal är du?
42.
Gör du dina årliga PSA-prover?
Nej.
Av den anledningen?
Vad betyder PSA-prover?
Det är ett blodprov som kan indikera att man har prostatacancer. Mm. Och det är väl ett av de vanliga exemplen vad det gäller det där med övertesta. Liksom, ja. Att du kan ha förhöjt PSA-prover för att kunna gå vidare och kolla om det är något fel, så måste man göra en biopsi, tror jag.
Och den,
på det och den är inte riskfri.
Exakt, för det är en typexempel på sån provtagning som då har dålig träffsäkerhet. Det ger så vida ramar så att du måste göra ett ganska stort ingrepp, och ingreppet i sig kan skapa de problem du är rädd för. Liksom, att du kan verkligen få massa problem medicinskt om du gör den här provtagningen. Och det är väl där som det visar sig att det är inte en bra modell som passar för screening för alla. Mammografi är inte ett ingrepp som skadar någon, utan det är mycket enklare att se de cellförändringar som man då behöver identifiera på en enkel röntgenbild, men det kan man inte göra med prostatacancer till exempel.
Men principiellt i alla fall så kommer vi få möjligheten att screena hur mycket som helst.
Ja.
Och det kommer antagligen att käka resurser. Mm. Är det någonting vi borde acceptera? Vi lever längre, vi har högre krav på att vi ska vara friska längre. Mm. Och därför så kommer det få kosta mer.
Ja, jag tror att man ska höja den här basnivån vad den offentliga vården erbjuder, att man har mera alltså stöd att leva hälsosamt, för det blir också billigare att göra det, tänker jag. Med teknikens hjälp så kan du erbjuda flera människor att få stöd i att fortsätta vara frisk, om man säger, att du undviker sjukdom. Där kan vi göra en hel del, och det tjänar samhället absolut på, tror jag, om vi får den typen av stöd på plats. Däremot kanske man inte ska erbjuda massa onödiga tester som någon vill göra. Då kan man få betala det själv möjligtvis, men att varje år gå på kontroller som inte behövs, det tror jag, det trycker undan annan viktig vård som inte kan anstå. Och där finns det alltid den här balansgången, när din hälsa är ro, att du vill göra en MR-scan var tredje vecka, det är inte bra för dig, och det kostar så mycket pengar så att tre andra patienter får inte vård för att du går och bara checkar dig fast du är frisk.
Finns inte den appen än?
Inte just MR. Kameran finns inte, nej. Kanske kommer det om några år.
Kanske finns någon grej man kan sätta på iPhone så man kan filma sin prostata. Jag vet inte det.
Bara en tidsfråga.
Googla. Men vad finns det liksom, jag tänker på en typ 1 diabetiker som ska skicka in ett HbA1c-prov, bli kallad till sjukhuset, ska komma dit, sitta och vänta och sen sitta och prata om blodprovet. Då är det någon som har skickat ut ett brunt kuvert med ett litet rör och det är någon liksom, finns det någon, kommer vi ha små pryttlar hemma, så kan vi ta blodprov på oss själva, det kan räcka med en droppe blod, det provet kan vem som helst ha det.
Och det finns faktiskt redan, men det är ett exempel på där vi varit så sega på att tänka vad patienten behöver. För att gå och vänta på det där jäkla brevet sen med ett provsvar som sen posten slavar bort på vägen och det kommer aldrig fram, eller kommer fram 5 dagar för sent och det är storhelg och du vet, det skapar nästan dödsångest hos människor som går och väntar på sitt cancerprovsvar eller sitt blodprovsvar. Och att då få läsa det på nätet är ju en basal rättighet, tycker jag faktiskt. Att det är din hälsa det handlar om, det är dina uppgifter. Och det har vi infört nu, att du kan läsa provsvar på nätet, till exempel via 1177. Vi har,
är det BankID som har löst det?
BankID som löser det. Så du kan logga in säkert och veta att du är du, och så får du läsa dina egna uppgifter, även journalanteckningar och så vidare. Mm. Men också att du som diabetiker, att ska, du ska sen slippa sticka dig i fingret. Du kan ha en liten mätare som sitter på axeln eller någonstans på armen. Så sitter den med en liten nål som mäter kontinuerligt. Var 50 minut kan du få upp ett värde i din telefon. Nu ser mitt blodvärde ut så här och jag måste dricka lite saft nu. Eller nu måste jag ta mitt insulin. Eller nu ska jag ringa ambulansen. För nu går jag snart in i svikt om jag inte, liksom, om jag inte får hjälp. Och den typen av lösningar finns nu. Den inför vi på bred front i både Stockholm och andra delar av Sverige.
Fan vad coolt.
Ja. Så att viss teknik, tänker man, är så långt framme med den här redan här faktiskt.
Det finns ju en diabetesfond. Om man känner att man har en hundring över, tycker att man ska skicka en dit? Eller vad finns det mer som sjukvården inte kan göra som fria aktörer driver? Kan du ge något tips?
Ja, men det tycker jag är, om man nu ska tänka vad man, om man nu har lite pengar över och känner att nu vill jag donera till någonting bra. Det finns väldigt många sådana, barncancerfonden, cancerfonden, diabetesforskning som bedrivs med privata medel som är beroende av donationer. Det ska man verkligen tänka på, tror jag. För det hjälper väldigt många människor, även dig själv förmodligen någon gång i framtiden.
Och landstingen är beroende av de här, eller hur?
Ja, alltså för det offentliga får ni se väldigt mycket. Vi satsar tiotals miljarder på forskning i Sverige, men det räcker ändå inte om man nu ska driva frontlinjen framåt, så tror jag. Det behövs både privata pengar från företag, det behövs skattepengar och det behövs då människor från enskilda individer som kan som lite crowdsourca kring att lösa ett problem. Och är man lite techig av sig och tycker att ny teknik är rolig, ja men då kan man också investera i en startup som kanske kan lösa just den där gåtan för någonting, eller min vardag blir lite enklare, eller den där automatiska insulinpumpen som sitter och löser mina problem. Jag kan jobba vidare som, utan att jag tänker på det. För någon smart människa uppfann en pryl som funkade. Och det kan vi också investera sina pengar i och kanske få till och med pengar tillbaka så man kan investera vidare i nästa projekt. Så. Ja.
När man hör snacket på stan så tycker jag att det låter som att de flesta är överens om att en sjuksyra ska klämma in fler patienter på kortare tid. Att absolut, om man som jag en gång dök på en sten ute i Stockholms skärgård, jo men då kommer ju helikoptern och skjutsar en till Sankt Göran, eller man kan åka på motorcykeln så kommer ambulansen. Men har du någonting som inte är lika flashigt, lite mer ont i magen eller sådär, så är det väldigt svårt att få vård. Hur mycket handlar det där om att Expressen och Aftonbladet sprider anekdoter, och hur mycket vad vet vi om det där? Vad vet vi om kvaliteten? Mm. Vad är vi bra på? Har vi världens bästa eller tionde bästa eller hundrade bästa cancervård? Vad har vi för... Vad finns det för mätvärden att titta på överhuvudtaget? Objektiva värden liksom.
Jo, men det finns ganska mycket faktiskt. Både när det gäller vårdkvalitet, när det gäller väntetider, när det gäller vad som funkar och inte funkar, hur patienten upplever de olika behandlingarna till exempel. Hur många överlever just den här typen av behandling. Där finns det massa siffror. Och jämför man Sverige med andra länder i världen så ligger vi faktiskt i toppklass när det handlar om den medicinska behandlingen. När du blir akut sjuk, när du har cancer, när du får en allvarlig blodsjukdom, ja men då hjälper vi dig. Och vi har en väldigt hög överlevnadsgrad och vi har en väldigt hög nivå av forskningsintensiv teknik, häftig teknik, liksom stöd.
Och vad är benchmark?
Då är det ju andra västländer kan man väl säga i världen. Ja. Hela Europa, Japan, USA, liksom hela västvärlden egentligen då som vi jämför oss med. Och då ligger vi verkligen väldigt högt. Ja. Där vi ligger lägst, det är just den här kategorin av sjukdomar som är lite, ja men sånt som inte är så allvarligt. Ja men du har någonting litet som du vill kolla upp, du har lite ont någonstans, lite diffust, lite svårt att säga att det är någonting. Där är vi ganska dåliga, för då är också bemötandet ganska taskigt som vi pratade om tidigare. Att man upplevs som man stör, men det här är väl ingen riktig sjukdom, du kan väl gå hem och liksom, kom inte att störa oss här, eller man hamnar på akuten fast man inte ska vara där, och då känner man att man bara är i vägen och ska sitta där och prata med sin onda axel, fast någon måste ju kolla om det är någonting allvarligt, eller om har jag någon muskelbristning, eller är det, liksom, är det en tumör som sitter eller har brosket, vad är felet så? Och att få det här första mötet med vården, att men tänk en så här Dr. House som sitter och detektiv och letar upp vad är problemet med dina konstiga symptom. Varför mår du så dåligt? Det ska finnas
mycket
tidigare.
Men han finns ju inte på riktigt.
Han finns ju i en tv-serie, men han kan också finnas, tänker jag, som en AI-stöd sjukvårdsrådgivning på sikt som faktiskt kan stödja dig utan att du behöver belasta då en sjuksköterska som ska sitta och lyssna på dig en timme när du ska försöka beskriva hur du mår. Man kan börja med att beskriva sina symptom kanske för någon AI-stöd chatbot när du beskriver, jag har ju mådde, jag har ont där, jag har, hur ont gör det, vart gör det ont, ta en bild, liksom, ta en, här, gå och ta en prover, och sen så kommer vi tillbaka till dig när vi har tagit proverna. Och sen kan man på något sätt ringa in vad det där felet faktiskt är. Och där kan vården bli väldigt mycket bättre, tror jag.
Ju mer speciell vården är, desto bättre.
Desto bättre.
Och ju mer allmän den är, desto sämre.
Lite så. Det låter ju, ja men faktiskt så förenklat är det kanske ibland. För får du cancer, då får du fantastisk vård. Liksom, bemötandefrågorna har ju fortfarande problem med också, ska jag säga. De med diffusa allmänna symptom får svårt att få kontinuitet och få det som en bra bemötande idag.
Vi har ju många läkare per capita, men vi har färre läkarbesök jämfört med de flesta andra länder. Har det här med dåligt IT-stöd att göra, eller varför är vi så ineffektiva?
Ja, men jag tror faktiskt det. För i den ekvationen med ganska få besök och hög läkartäthet ska man också lägga till en tredje komponent. Alltså, våra läkare är mest stressade av alla i västvärlden. Så att man träffar få patienter, man är många och man är jättestressad, då är någonting fel som inte handlar om numerären av antalet läkare längre. Och jag tror att både våra bristfälliga IT-system, men också den byråkratiska börda du bär på något sätt. Du måste dokumentera massa saker och livsstilsfaktorer. Jag ska fråga dig om du röker. Jag ska matta in massa andra uppgifter i ett jättesystem som tar 17 klick i varenda grej du ska lägga in.
Och det hade jag kunnat göra själv.
Ja, men precis. Om jag hade bara skickat en enkät till dig, webbenkät som du bara öppnar din telefon och så bara klickar i allting. Så här lever jag. Det här, jag brukar äta kött varje dag. Eller jag röker 15 ton paket per dag. Eller jag gör inte det. Eller jag springer och cyklar. Och att om du bara får in de parametrarna från början, eller kan beskriva till och med, ja, jag mår så här när jag gör så här, så gör det ont och liksom, ja, du vet att du har allting gjort på förhand, då kan du också få ett mycket bättre möte med din läkare som då vet precis allt det där innan och slipper börja prata med dig som att du är med blankt papper. Och det tror jag vi kan göra väldigt mycket för att få vården att funka lite bättre. Och också att du känner dig bättre bemött, för den läkare vet vem du är och varför du är här och vad du har för bakgrund mycket bättre än idag. Och det finns ju tekniska stöd som vi har testat på det området faktiskt, som funkar ganska bra.
Vissa har ju problem med att de här privata aktörerna ibland gör vinst. Hur mycket pengar gör de här vinst totalt sett? Har du någon uppfattning om det?
Tänker du om digitala aktörerna nu? Eller?
Nej,
alla privata vårdgivare.
Folk som ger våra skattepengar
som blir vinst.
Det där är en av de stora myterna i debatten. För när vårdföretagarna som samlar alla de här privata vårdföretagen tittar på hur stor andel vinst faktiskt görs. Liksom, det är ganska små summor.
Välfärdsoligarkerna.
Ja, precis. De stora onda som vill oss någonting annat. Och det är ju inte riktigt så. För det här är ju människor som vill driva vård på sitt sätt. Som tycker att de löser det bättre än landstinget, och det gör de faktiskt också ofta. För man ser på kvalitetsmätningar så ligger privata vårdcentraler oftast i topp i varje län. De som finns ligger oftast topp 5 och sen kommer landstinget lite efteråt. Och det skapar en kvalitetstävlan, tycker jag, där man visar på att man kan lösa saker lite annorlunda än vi trodde i landstinget. Och det, då lär vi oss av de privata lär oss av oss, och det blir som en tävlan mot toppen på något sätt. Så att de här vinsterna som görs, de återinvesteras ju i utbildning av personalen, i ny teknik eller bättre lokaler. Det är inte så att de går till någon liksom, oligark på Jersey, utan de återinvesteras i verksamhet nästan alltid. Och det är ganska små summor det handlar om. Man målar upp det som att det vore ett jätteproblem, och det är det faktiskt inte. Vi skulle inte klara oss om inte vi hade fler aktörer som bedrev vård. Annars innebär det att du som läkare är livstidsdömd att jobba hos landstinget livet ut. Det kanske inte vore någon rekryteringsvinst, tror inte jag.
Det råder väl nästan konsensus om att utföraren måste inte vara statligt eller landstingsavlönad. Liksom. Men att huvudmannaskapet, upphandlingen och allt det där, det ska liksom präglas av en känsla av det på nåd om man ska få hantera skattepengar. Och det, jag kan väl tycka att det är lite rimligt också. Mm. Det är klart att man inte ska slösa. Jag Absolut. Tycker att det verkar som att det är upphandling som är det svåra. Mm. Vem som helst fattar ju att den som säljer rullstolar måste få gå med vinst, den som säljer lustgas måste få gå med vinst, och den som driver en vårdcentral måste också gå med vinst. Ja. För vinsten är det mervärdet. Ja, det där tycker jag att de flesta är överens om man pratar om det på ideologisk nivå.
Ja.
Men samtidigt, det finns väl ändå några skräckexempel där man har sålt ut, men till exempel vårdcentraler, där man faktiskt kan se svart på vitt att de här skattepengarna blev privat rikedom. Liksom. I vad mån finns det där kvar?
Det finns inte kvar, för dels har regelverken ändrats sedan dess, för man har också lärt sig väldigt mycket. Det här var ju oprövad mark när man pröva det här första gångerna, för allt var landsting då. Och när man då skulle lägga ut en vårdcentral på entreprenad, att någon annan fick driva den, ja, men då tog man bara betalt för, ja, men stolar och väggar och liksom det som fanns där. Man tog inte betalt.
386 på skrivbordet.
Ja, men ungefär så. Mm. Och det var inte värt någonting då. Men kunnandet och hela kundkretsen, alla som var listade på den här vårdcentralen, det var det som var det egentliga värdet. Och det kunde man inte räkna på då. Och det var ju väldigt dålig upphandling, kan man säga. Då visste man inte vad man skulle ta betalt för. Och det var sånt som jag själv tycker, med facit i hand, var det helt orimligt att tänka så. Det borde man ha förstått från början, kan jag tycka. Ambitionen var ju rätt, att få in fler som vill bedriva vård på nya sätt och som kan stimulera utvecklingen. Men modellen blev helt fel, det kan jag absolut se.
Var det inte så att det var en radikal åtgärd av ideologiska motiv? Det känns skönt att storstäda, när man har tyckt att det har varit liksom sosseväldig 100 år, och nu ska vi öppna fönstren och släppa in ny luft.
Ja. Vi behövde bryta ett monopol, för ett totalt monopol måste ha sina första aktörer, såklart också. Och du, när du aldrig har gjort det här tidigare, liksom du skapar en marknad som inte fanns, ja, men då har man inga svar, eller alla svar från början, och det gjordes ett antal fel som vi fick lära av. Och det ska vi vara ärliga med att säga, att hade vi med dagens kunskap riggat de processerna, hade vi gjort dem helt annorlunda, såklart. Men så är det när man tar bort gamla monopol. Det är samma sak när man avreglerade telemarknaden, eller man det var massa saker man kunde tänkt annorlunda, man bara hade tänkt, vad är värdet i Telia? Ja, men det kanske var egentligen, man borde ha haft fibern kvar kanske, eller alla kopparkablar i ett statligt bolag och sen låtit alla operatörerna få använda det istället för att lägga det i ett bolag. Du vet. Det finns massa vinster som man inte såg framför sig när man skapade marknader som inte fanns. Men det är också politikens villkor att du måste faktiskt våga och förändra. Om du bara tror att du ska, jag väntar tills jag har alla svar, då händer faktiskt ingenting. Så att vi måste ibland ta de riskerna, men snabbt lära av det. Och det är där vi vill kunna vara snabbare, så för att styra om och lära av det som inte har funkat. Eller när en skola startas med helt fel incitament, att man bara är här för att tjäna pengar, eller man driver inte den på ett bra sätt. Ja, men då ska man läggas ner direkt, och man ska ha väldigt skarp tillsyn på kvalitet och innehåll. Då är det kvaliteten som är fokus, inte vinstnivå, när man säger. Det vill säga om alla gjorde förlust. Så.
I alla verksamheter som finansieras med skattepengar så är det ju, gissar jag, en dragkamp mellan politiker och tjänstemän. Ja. Tjänstemännen kanske har varit där jättelänge och haft en massa politiker av olika ideologiska färg som liksom över sig, eller vad man ska säga. Och ibland känns det inte heller som att politikerna är över dem, utan kanske tvärtom, att det är tjänstemännen som bestämmer. Hur ser den där dragkampen ut, och hur ser balansen ut? Är det för mycket eller för lite politik i landstinget?
Jag tycker lite för lite faktiskt. Och jag har själv varit tjänsteman innan jag blev politiker, så jag vet båda världarna på något sätt. Och ibland kan man absolut bestämma mer som tjänsteman än som politiker, för du är mer påläst, du har det som hela, du kan hela spektrat av bakgrunden till varför det ser ut som det gör, eller vilka handlingsalternativ det finns. Men jag tycker att det blir för lite ideologi egentligen i sjukvården ibland, för det är ändå en skillnad på hur partierna ser på individens rätt kontra systemet, till exempel. Tidigare har varit en syn att det här är ett patientkollektiv som ska behandlas precis lika, oavsett om du har ont i foten eller om du har cancer på något sätt. Alltså man ser inte att människor har olika behov, och man designar allting så att det ska passa alla, och då passar det ingen istället då. Och det är ju faktiskt en politisk vision också, hur ska vården möta dig, och hur ska du få den bästa vården? Och där borde man prata mycket mer om visionerna kring framtidens sjukvård, istället för att man ältar symptomen på ett grundproblem som ingen riktigt pratar om. Och det är grundproblemet man ska lösa, och visionen för hur då vården ska se ut framåt, som borde vara det mest intressanta, tycker jag. Och det är väldigt lite sånt i sjukvården idag, eller i den politiska debatten i sjukvården.
Vi ska strax släppa iväg dig, men vi brukar avsluta med att presentera varsitt politiskt förslag. Jag kan börja med mitt förslag i alla fall. Jag tror så här, sjukvården skulle ju kunna expandera och bli halva statsbudgeten om man inte begränsar det där på något sätt. Och då tänker jag ett första steg att balansera det där, det skulle vara att momsbefria eller ha speciella avdrag för friskvård. Så när jag köper gymkort eller går till en icke-landstingsavlönad fysioterapeut, ja, eller gör ett speciellt gentest och så vidare, så bidrar allt det här till en totalt sett kanske bättre hälsa. Och minskade kostnader på sjukvården dessutom. Ja. Så då överlåter man en del ansvar på privatpersoner, men man stimulerar det åtminstone. Men, vad tror vi om det?
Är det inte avdragsgillt med friskvård? Är det bara
Oftast är det internt i företag, brukar det vara. Men jag skulle rösta för en sån lösning, får jag säga. För jag tycker det är sånt som verkligen inte landstinget kanske heller bäst på att driva. För det är ju bättre att du går till ett gym eller till någon som kan jobba med friskvård. Och då tycker jag att man skulle kunna skattesubventionera det. För det kommer både du och samhället vinna på. Mm. Man ser på företag som lägger mycket tid och pengar på att vårda sin personal. Att de mår bättre, de har mindre sjukskrivningstal. De har folk stannar längre, kanske jobbar mera. För att du mår bra, du trivs. Jag tror man skulle tänka så i samhället generellt faktiskt. Att göra det så lätt och enkelt som möjligt går att faktiskt ta hand om sig själv och sin hälsa. Och då kan också vården vara en del i det, men behöver inte kanske bedriva den verksamheten, för den görs mest av andra.
Jo, men som företagare får man ju köpa ett gymkort på firman. Men är man anställd, då kan man få en friskvårdsbudget på typ 2000 kronor per år.
I bästa fall.
Inga pengar alls.
Nej. Så. Och många har mycket mindre än så. Eller man har en friskvårdstimme per vecka eller så. Ja, du blir inte frisk för att du som går en promenad en timme på en, ja, kanske lite friskare, men det behövs någonting mera.
Ja, men det finns väl en massa sådana här, du vet, om du jobbar på kommunen och så kan du förlåna en cykel, och om du har cykelhjälm på dig så får du en bonus om du cyklar, det är en tävling där du kan vinna en ny cykel eller sånt där. Det är mycket försök till styrning, men som känns som att det inte är liksom, det tar inte krepp om systemet i grunden på något sätt.
Det borde väl ske på individuell nivå, tänker jag.
Ja.
Har du något politiskt förslag?
Ja, men det finns väl ganska mycket. På tal om att belöna människor som lever hälsosamt, så vill jag nog också belöna typ vårdens medarbetare som är innovativa och som tänker nytt. För de har sällan belönats med någonting. De kanske inte ska få en ekonomisk vinst på det, men det ska vara en lönekarriär, kanske en yrkeskarriär att jobba med utveckling av sin verksamhet. För idag kan du forska och få en bättre tjänst, men du kan inte jobba med att utveckla en ny pryl eller en bättre arbetssätt eller en ny teknik som gör det bättre. Det får du inte riktigt belönat i vården idag. Och det skulle gärna vilja hitta en incitamentsmodell som gör det liksom lönsamt för dig att faktiskt vara kvar och utveckla din verksamhet, inte bara ge upp och lämna vården för att vi är för gammaldags.
Är det känsla av delägarskap?
Lite så, ja.
Men hur kan, det låter ju fint, men om det inte är kickback i form av pengar eller just att du blir partner, det kan vara lite svårt att bli så här en promille partner i landstinget i Gävleborg.
Nej, det kanske man inte vill bli, men jag ser bara hur vissa privata vårdgivare har jobbat väldigt mycket med det, att du blir befordrad kanske, du får också kanske lite högre lön och får mer ansvar, du får mer tid för utveckling, det är också en belöning, att du kan göra mer av det som du tycker är roligt till exempel. Och det har vi varit dåliga på i offentlig sektor, på att belöna dem som faktiskt vill utveckla, som har passion för det de gör. Det har nästan alla våra medarbetare, men de får inte förutsättningar att bedriva utveckling, och då går de till Capio eller Aleris eller någon annan som kanske låter dem tänka lite friare och jobba med utveckling. Och det har vi inte råd med att tappa de människorna som faktiskt vi bäst behöver, tänker jag. Och det skulle vi jävla jobba med, att få den typen av belöningsmodell.
Eller skulle du hellre vilja att Capio och Aleris träv alla sjukhus och vårdcentraler?
Nej, för det blir ett nytt monopol. Alltså jag tycker inte det ska vara en aktör som gör allt. Det är bra att det finns olika aktörer.
Det är samma sak. Det skulle kunna finnas många aktörer och väldigt sund konkurrens utan att landstinget drev. Det finns ju till exempel massor med hotell som konkurrerar med varandra utan att kommunerna driver Sara Hotell. Så egentligen, om vi liksom ska vara strikta, ideologiska och principiella, vad är det som talar för att landstinget ska fortsätta driva de här grejerna?
Grunden är väl att vi då har ett eget kunnande om vad vi beställer. För ska man bara vara en professionell beställare och upphandlare, så kanske vi inte vet vad vi beställer om vi inte driver någonting själv också. Så att där tror jag det finns en poäng att ändå ha kvar en viss del av vården i egen regi. Och det skapar också en maximal valfrihet, för då har du både privata, du har kanske någon idéburen verksamhet, du har också en helt offentlig verksamhet. Då kan du välja på alla dem när du ska välja din vårdcentral till exempel. Då har man en valfrihet som omfattar allt.
Nederländerna har ju ett intressant exempel.
Ja.
Där är ju sjukförsäkringen obligatorisk.
Just det.
Men allt utförande är privat.
Ja.
Skulle du säga att det där är ett bra system? Eller?
Jag har tittat nära på det där. Jag tycker det är jättespännande. För det är ju den modellen som man skulle kunna tänka med ditt förslag. Att faktiskt vi blir bara en beställarorganisation egentligen, som då de nederländska försäkringskassorna som då är liksom obligatoriska. Där kan du lägga dina pengar. De upphandlar vård där de tycker det är bäst. Så. Det finns en del spännande resultat som visar att det driver upp kvaliteten, för då har du massa kunniga beställare som får sjukhusen att tävla om sina kunder, om man säger, och det är det vi har saknat i Sverige, att bor du i Stockholm eller bor du i Gävleborg, då du måste du får vård sjukvården därifrån. Den finansieras med den skattepengar. Du kan inte välja hur den används. Förutom att välja bort då politikerna. Men det tar ganska lång tid att tänka nytt. Så att det är intressant. Men det har också en del sidoeffekter som är lite jobbiga.
Kan du dra någon sidoeffekt lite snabbt?
Nej, men kopplingen mellan min försäkring och min vård blir väldigt lång. Så det är kanske lite kortare när det är samma organisation. Du vet att det är... Du kan ställa högre krav på oss kanske än du kan på någon som beställer genom någon annan, att det blir ganska många led ner till den som faktiskt utför din vård som du har betalat för till en annan aktör.
Det här är ju för sig gamla uppgifter, men typ 2012 så var holländarna, vad kallar man dem egentligen?
Holländare tror man säger.
Men jag har lärt mig att säga Holland, det är ungefär som att säga Skåne om Sverige. För Holland är egentligen en del av Nederländerna.
Ja, det är det. Mm.
Skitsamma. Att de skulle varit mest nöjda med vården i EU.
Mm. Typiskt har Schumann att haka upp sig på sådana små grejer också, kan jag tycka.
Ungefär samtidigt så såg jag också en lista på sjukvårdskostnader. Att alla EU-länder hade ökande sjukvårdskostnader utom Holland.
Ja. Nej, och den typen av reformer behövs, tror jag. För det som gjorde att holländarna då faktiskt var mer positiva, det tror jag är att man fick den här servicekänslan. För det där försäkringsbolaget som du har tar hand om dig och alla dina kontakter. Du vet vad du ska vända, det finns en servicedesk som guidar dig rätt. Och det är därför många svenska medborgare idag skaffar en privat sjukförsäkring. För att då kan jag bara ringa någon servicedesk och säga att hej, jag mår dåligt. Och så får man reda på vad det är. Och sen, jaha, när vill du komma? Vill du komma idag eller imorgon? Eller, det är verkligen så här, det är mina behov i fokus. Mm. Och det är väl den modellen de var väldigt bra på i Holland. Att verkligen möta människans individuella behov att få kontakt. Och veta, jag är trygg med att någon vet vad jag ska ta vägen. I Sverige är det en labyrint av konstiga telefonväxlar och telefontider som inte passar dig och inga e-tjänster. Och då blir man ganska missnöjd. Och det är ju överlevnadstaktiken, tänker jag, för oss. Att vi måste bli lika service-minded som en privat försäkringslösning egentligen är. För annars kommer alla vilja ha det istället. För att ska betala landstingsskatt och man kan få bättre vård privat.
Sen har de ju fri tillgång till effektiv smärtlindring mot neuropatisk smärta på... Ja. På Konsum, typ.
Det kanske vi inte kommer att se i Sverige.
Jag gissar att medicinsk cannabis-diskussionen inte är så stor i Holland.
Den är nog inte det. Nej.
Daniel Forslund, tack så hemskt mycket för din tid.
Stort tack. Kul samtal.
Det var det. Lycka till i valet. Music makes us crazy.